Jag predikade förra söndagen, det var ju inte här, men jag predikade då om Jesaja vid himlens port. Och jag vill faktiskt utgå från samma text, från Jesaja kapitel 6 och från vers 1 där. Så tar jag lite det som bakgrund och upprepar en del. Men så vill jag utveckla det lite tankar som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Från vers 1. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Det här var ju en uppenbarelse som Jesaja fick, troligen i bön, när han gick inför Guds ansikte, i Guds helgedom, som jag sa, in vid himlens port, helt enkelt. Och vad såg Jesaja, vad hörde han? Förutom det som beskrivs här, och jag har alltid, eller inte alltid, men i många år har jag tänkt att det var här som Jesaja fick se fram och se in i framtiden och se vad som hände på Golgata. För ingen som Jesaja har ju beskrivit det i gamla testamentet, i det gamla förbundet, som han fick göra. Jag tror att han fick se Jesus på Golgata. Och det han upplever, det han berörs av, det är Guds helighet. Han får verkligen uppleva Guds närvaro här. Guds kärlek, Guds barmhärtighet, men också hans helighet. Och han faller ner alldeles förkrossad. Jesaja, han grips av Guds fruktan. Ve mig, ropar han, eller säger han. Ve mig, han ser sig själv i Guds ljus, i Guds närhet. Jag har orena läppar, jag är oren och jag bor bland ett folk som är orent. Och det här var ju Guds folk. Han grips av Guds fruktan, vördnad inför Gud, inför Guds helighet. Men Guds fruktan, det handlar också om att vilja, älska och lyda Gud, Herren. När han hörde det här ropet: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. För vi ser i skapelsen och i allt det Gud har skapat, Guds härlighet. Det kan vi alla ta del av, varenda människa på jorden. Men jag tror att han kanske också hörde ett annat rop. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Det Jesaja såg här var Guds vrede och straff över synden. Men också att Gud själv går emellan och tar straffet. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Syndens straff är döden. Men Gud går själv emellan, tar synden, tar straffet och öppnar en väg direkt in i det himmelska. Därför vet vi också att när någon av oss som tror på Herren Jesus, som tillhör honom, lämnar det här jordelivet, då är det en väg öppen genom Jesus Kristus direkt in i paradiset, direkt in i det himmelska, i den friden och in i det eviga livet. Där man får vänta, eller vad som nu händer, vi vet inte så mycket om det, men det är ju en vila, står det om, tills uppståndelsens morgon, uppståndelsens dag. Det som händer är att Gud går emellan, sa jag. Messias, Jesus, blev slagen och dödad. Men ändå är han levande, han har uppstått. Vilket innebär ett frikännande i domen för varje människa som tror, som tar emot det här genom tro, Guds nåd. Och jag vill läsa de verserna, några verser från Jesaja 53, där Jesaja beskriver det här om Jesus. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och så beskriver sen vidare Jesaja Golgata-dramat och det som hände. Och det han själv får del av vid det här gudsmötet som beskrivs här i Jesaja kapitel 6. Det står om kolet på altaret som berör. Och kolet på altaret är ju en förebild på offret, offerlammet, Guds lamm, Jesus Kristus som offrades för oss. Altaret, det är korset, och det kan vi läsa också om i Hebreerbrevets 13:e kapitel. Hebreerbrevet är ett brev som beskriver det här också väldigt ingående. Utifrån gamla förbundets förebilder och vad Jesus har gjort som fullbordar löftena. Och så är det också med oss när vi kommer in för Guds, i Guds närhet. Så upplever vi vår egen skuld, vår synd, det som är orent, det som är ofullkomligt. Det blir vi medvetna om, och vår egen hjälplöshet inför Gud. Men vi blir också medvetna om, precis som Jesaja, Guds godhet, hans kärlek, hans nåd och barmhärtighet. Och hans all makt. Om vi då tar bilden av det här porten vid himlens port, huset eller dörröppningen här. Så var det så här i städerna, så hade ju portar, som ni vet, på den här tiden, gamla tiden. Man hade en mur och man hade en stadsport. Och det var just där vid porten, vid stadsporten, som var som en slags domstol. Det var här man dömde, eller som man tog viktiga beslut, hade rådslag. Det var här som man skulle skilja mellan gott och ont, som det står om. Det kan vi se på många ställen i Gamla testamentet. Till exempel Zakaria, kapitel 8, vers 16. Där Herren säger: men detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar rätta domar som ger frid. Döm i era portar rätta domar. Det var alltså platsen för en domstol. Och var det detta, troligen, som Jesaja såg? En domsakt över människans synd, över det dödsstraffet som måste utmätas. Men Jesaja är förvånad, han får leva. Dels för han har sett Herren Sebaot, säger han. För man visste ju gamla förbundet, man sa ingen kan se Gud och leva. Men det är naturligtvis Jesus Kristus som uppenbarar sig här som Herren för Jesaja. Och det står att dörrposterna och trösklarna skakade när ropet ljöd. Och vi kan läsa om i Matteus kapitel 27 om en jordbävning när Jesus dog. Marken bokstavligt skakade. Inte bara i den andliga världen skakades, utan också marken, en jordbävning bokstavligen. Och i nästa kapitel vid uppståndelsen kan vi läsa samma sak. Det var också en jordbävning, ett jordskalv, när ängeln kom ner och flyttade på stenen från graven. Därför att graven, den var ju tom. Jesus hade uppstått. Och det är intressant det här med tröskeln, som också kan bekräfta det här ännu mer, om vi går tillbaka till Israels folk i Egypten, andra Mosebok 12 från vers 21. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen. Och stryk blodet på det övre dörrträet och på båda dörrposterna. Ingen får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Och det här blodet, lammets blod, det var ju tecknet som gav försoning, som gav befrielse och beskydd för Israels folk. Men ordet här i hebreiska, där det står, tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen, så kan det där ordet lika gärna översättas blodet som är på tröskeln. För det var nämligen där som man slaktade påskalammet. Det finns också en annan intressant ord här som handlar om tron. För det är ju tron på Jesu blod som beskyddar oss, som frälser oss. Kraften i hans försoning. Det är det vi tror på, det är det vi sätter vår tro på, det är det som uppehåller oss. Det är det som ger oss kraft. Och ordet tro, aman eller emuna, beror på om det är verb eller substantiv i hebreiska. Det betyder ju tro eller förtröstan, tillit, det betyder trohet. Allt det där innefattar ordet tro. Att vi förtröstar på Gud, att vi litar på honom, att vi är trogna honom, att vi är trogna Jesus. Att vi följer honom och lever med honom i en relation varje dag. Men det kan också betyda dörrposter. Och det har att göra med det som är stöd och stabilitet. Det som uppehåller. Dörrposter, alltså för tro. Och vi sjunger ju korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Så det pekar allt på korset på Golgata. Och vad sen tron får för konsekvens? Ja, det är ju det som Gud vill att vi ska rikta in vårt liv på. Precis som Abraham. Han fick ett löfte. Han fick ett löfte av Gud. Om sin framtid. Och det står att det räknades honom som rättfärdighet därför att han trodde Herren sin Gud. Han trodde Guds ord. Han trodde Guds löfte. Vad gjorde Abraham sen? Han försökte inte uppfylla något själv. Det gjorde han definitivt inte. Men han förtröstade på Gud. Han litar på Gud. Att Gud är mäktig att uppfylla sina löften. Och det förväntar sig Gud av oss. Att vi litar på honom. Inte på oss. Inte på våra resurser. Inte på våran vishet. Inte på våra erfarenheter. Men på Gud. På Guds ord. På hans löften. Det förväntar han sig. Och att vi också inriktar hela våra liv enligt det. För när det gällde Abraham så skulle han ju få ett land långt borta, sa Gud. Ett annat land. Vilket gjorde att Abraham inriktade sitt liv på att det kommer att bli en förändring. Och så var han inställd på det. Enligt vad Gud hade sagt. En märklig profetia som jag skrev upp många år sedan. Det var när jag studerade och när jag levde i det här texten om Jesaja. Det var på 90-talet faktiskt, och det är länge sedan, det är många år sedan. Och det var en profetia vid den här tiden som jag lade märke till särskilt. Det var så här: ni har glömt tröskeln, den man blir trampad på. Att det ingår i min plan för era liv. Det alltså beskriver en beskrivning av korsets väg. Och hade jag inte läst det här så tror jag inte jag hade förstått överhuvudtaget vad den där profetian handlade om. Men jag tror att det syftar på just det här. Det finns också ett ord i Jesaja 53 och vers 10 där det står: det var Herrens vilja att slå honom. Ordet kan översättas att trampa ner eller låta honom, alltså Jesus, bli nedtrampad. Det är bildligt att så föraktad. Så vi höll honom för intet. Nedtrampad av människor. Och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och länge leva. Jesu död är liv för oss. Hans uppståndelse är vår rättfärdiggörelse. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom, genom Jesus, ingen annan. Genom Jesus Kristus. Och ibland är det ju så, när vi då blir billigt talat nedtrampade eller känner oss nedtrampade, vi kan uppleva olika situationer när vi ber om befrielse. Då kan det ju faktiskt vara så att situationen förvärras ännu mer. Och det tycker vi, det förstår inte vi, men när vi läser i Bibeln så ser vi att det är ganska vanligt det. Så var det för Israels folk här när de slaktade påskalammet. De skulle nu snart nå befrielsen på grund av beskyddet av lammets blod. Men innan detta hade Gud redan talat om befrielsen. Men genast så blev situationen värre och värre och värre för Israels folk. Det såg totalt hopplöst ut. Det såg ut som det var kört alltså. Men så kommer detta underbara när Gud öppnar vägen. För Gud bereder en utväg från död till liv. Och det är uppståndelsekraften som verkar. Därför att Guds ord är liv. Och Guds ord, det går inte att döda. Guds ord, det är uppståndelsekraft och liv. Det är det som gör att han föder oss på nytt. Det är det som gör att han uppehåller oss med sin heliga andes kraft. Och så är det ofta i Bibeln att Guds löften, de ser väldigt ofta omöjliga ut att de ska uppfyllas. Men ändå uppmuntrar Gud oss att tro på sina löften. För om vi bara tror och litar på honom och inriktar våra liv efter det och söker Guds ledning och Guds vilja, så är han mäktig. Om han kan väcka liv, uppståndelse liv från de döda, då är han också mäktig att uppfylla varje ord som han har talat. Och det är inte vi som bestämmer när Guds tid är inne. Det är han som gör. Vi läste här att det var Herrens vilja att det här hände med Jesus. Det var ju för att rädda alla oss som vill ta emot i tro, hela mänskligheten. Erbjuda frälsning till varje människa. Och det finns en bild ibland som man kan se när man läser i Gamla testamentet, i Ordspråksboken till exempel, där Guds församling eller en enskild människa är som en förebild, tas bilden av en stad med en stadsport och så här. Och jag tror att stadsporten där står just för viljan. Och viljan, det har ju också med tron att göra. Vi läste att det var Herrens vilja det som skedde med Jesus. Det var nämligen så här att om stadsporten var intagen, om det kom fiender och intog stadsporten, då räknar man med att då var i princip hela staden intagen. Så viktig var stadsporten. Och det står ju också att när det gäller tron skulle jag också säga, det är ju viljan, vår vilja är avgörande. Vad vi väljer. Tron är ju en gåva vi får. Det är Guds verk, det är Guds kraft, den heliga ande i våra liv. Men det är vi som får välja, vi väljer där. Och i 5 Mosebok 6 och vers 9, där står det om att du ska skriva dem, det är alltså Guds ord och Guds bud, Guds tilltal, på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så vi kan också där säga att det billigt talat är, låt Guds vilja bli din vilja. Lägg fram dina önskningar inför honom, men överlåt dem åt Jesus. Överlåt dig åt Jesus. Och det, som jag sa, så har ju dörrposter och detta med tro och det som är stöd och stabilitet, det som håller uppe att göra. Och vi ska skriva alltså Guds ord billigt talat på våra hus, på våra hjärtan. I vårt liv. Låta oss uppbyggas av den heliga ande och av Guds ord. Och det står i psalm 100 och vers 4. Gå in i hans portar, alltså Guds portar, med tacksägelse i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Med andra ord, gå in i Guds vilja med ditt liv. Och du ska få tacka och lova och prisa honom. Ett exempel. När en stad intogs, det var Babylon. Det vill jag bara nämna väldigt kort. Det kan vi läsa om i Daniels bok, ni vet. När Belsassar hade tagit kärlen från templet i Jerusalem som de använde för att dricka sig berusade och festa där. Och den här skriften på väggen som talar om ditt rikes dagar räknade och så vidare. Därför att Gud grep in där och använde profeten Daniel i den situationen. Men det berättas så här att det var ju så att man hade väktare på muren. Och vid porten, vid stadsporten, som skulle vaka. Dels om det var fiender som var i antågande. Och dels för att man inte skulle släppa in någonting i staden som Gud hade förbjudit. Och det är ju som det är i våra liv, att vi uppmanas att vaka och be. Vi ska inte släppa in vad som helst i våra liv. Utan vi ska leva för Herren. Men Babylon här, eller Kaldén som det också kallas, det intogs ju sen där. Samma natt fick Daniel profetera. Samma natt intogs det. Och Belsassar blev dödad. Det intogs av Darius, eller som han också kallas Kores. Som Gud faktiskt står det hade kallat. Och han var ju till stor välsignelse för Guds folk sen. Men orsaken att det gick så fort. Det var därför att man var så berusad. Så man hade ingen väktare vid stadsporten. Och det var bara att gå in. Och Bibeln varnar ju för all slags berusning, kan man säga. Synden är sonad. Dödens makt är bruten. Satan är besegrad. Han är gjord maktlös, står det. Han skulle göras maktlös som hade döden i sitt våld. Och det var det som Jesus utförde. Men det finns en annan illustration om det här. Som jag vill gå in på något. Och det står om i första Samuelsboken. Här var situationen så att Israels folk. De valde att inte lyssna på Herren. Inte söka Guds ledning. Men man samlade sig. Och det står att man drog ut i strid med lovsång. Med instrument och högljudd jubelrop. Man ropade så högt som marken skakade, står det. Men ändå var inte Gud med. Så det var inte som i apostlärningarna. När Guds ande föll. Som vi kan läsa om. Eller vid Jesu död och uppståndelse. När marken bokstavligen skakade av Guds kraft. När det här var en skakning som man åstadkom själv. Kan man säga. En rörelse utan Gud. Och naturligtvis så vart det ingen seger heller. På grund av det. Och vad som hände, det går att läsa i första Samuelsbok kapitel 5 från vers 1. Det var filisterna som man gick ut för att strida emot. Men man alltså vann ingen seger utan det blev ett stort nederlag för Israel. Filisterna tog Guds ark. Och Guds ark, det var ju en förebild. Alltså det var ju tecknet på Guds närvaro bland sitt folk. Och en förebild på Jesus, Messias. Filisterna tog Guds ark och förde den från Eben-Haeser till Astod. De bar Guds ark in i Dagons tempel. Och Dagon, det var ju deras gud så att säga, eller en avgud. Fiskguden kallas den. Och man säger att det var Baals fader. Och då kan vi ju lätt förstå att det är, kan vi säga, en bild på Satan, på djävulen helt enkelt. Det är ju han som står bakom dessa avgudar. Man bar Guds ark in i dödens tempel. Billigt talat då. Och så står det att man ställde den bredvid Dagon. Man alltså jämställer Guds son med sin avgud. En död gud. När astoditerna tidigt dagen därefter kom dit. Fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och reste upp honom igen på hans plats. Och det här är ju typiskt för avgudar. Statyer eller annat som tillbeds av människan. Det har inget liv. Det är dött. Men Bibeln varnar för att syssla med sånt eller tillbe någonting annat än himlens Gud. Därför att Bibeln säger att det kan dölja sig onda andar bakom som vill ha tillbedjan och som man då kan komma i kontakt med. De kan till och med ge falska tecken och falska uppenbarelser. Och det är väldigt vanligt idag. Vi hör om statyer som gråter och det droppar olja ur händer på statyer och Maria-statyer som talar och ger uppenbarelser. Det här är samma sak som Dagon i princip. Det har med detta att göra. Det är typiskt för Satans verk, för djävulens verk, allt sånt här som vi ska ta avstånd ifrån helt och hållet. Men så står det, för man reste upp den här stackars statyn eller den här stackars så kallade guden. Men när de tidigt nästa dag kom dit fick de se Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och hans båda händer hade slagits av och låg på tröskeln. Bara fiskdelen satt kvar på honom. Det var inte mycket med den där guden. Jag tycker det är en underbar berättelse, en underbar händelse. Vad man sa, som ni kanske minns, en kvinna sa, som hade ju förlorat sin man, som var en av prästerna som hade avfallit från Herren. Hon sa, härligheten är borta från Israel, när man tog arken. Härligheten är borta från Israel. Men filisterna tvingades att släppa ifrån sig arken. De tvingades att sända arken tillbaka. För det vart en dödlig förvirring, står det. De fick bölder och det var väldigt mycket fruktansvärda saker som hände här. På grund av det de gjorde. Men vi kan också se en parallell här med Jesus som offrade sig själv, som gick i döden. Billigt talat gick in i dödens tempel, men vann en evig seger. För det står att döden kunde inte behålla honom, för han var ren och fullkomlig och oskyldig. Och han gjorde det enbart för vår skull. Jesus säger själv till Johannes i uppenbarelseboken 1:18. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Och Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 5:25. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Och vi ser det inte helt än. Men den dag när Jesus kommer tillbaka. Då ska de döda i Kristus uppstå först, står det. De ska uppstå först, till och med före oss som vi lever den dagen. Och sen ska vi förvandlas och ryckas upp honom till mötes på skyn. Då är döden totalt om inte ett jord. Då finns det ingen död längre. Och då lever vi för alltid med Jesus. Om vi går tillbaka lite här till det som hände här med Israels folk och arken. För den kom alltså tillbaka till Israel igen. De tvingades släppa arken. De kunde inte behålla den. För Guds hand var tung över filisterna, står det. Men bakgrunden, det läser vi om i ett par kapitel tidigare. Där det står att Guds lampa hade ännu inte slocknat. Den var som en flämtande låga. Det var en mycket allvarlig situation i Israel. Och Guds lampa är ju samma sak. Det är Guds närvaro, den heliga ande som lyser upp Jesus för oss. Han uppenbarar Jesus och vittnesbördet om Jesus. Han uppenbarar honom när vi läser i Guds ord, när vi är i bön. När vi kommer på samma sätt som Jesaja inför Guds tron i tillbedjan och i bön om hjälp. Det står också att Herrens ord var sällsynt på den här tiden. Och profetsyner var inte vanliga. Men allt Gud behövde, när vi läser vidare, det var någon som ville höra och lyda. Som kände till vad Gud hade talat. Och som kände till eller ville lära känna Guds vägar. Gud behövde inga verksamheter. Han behövde inte någon stor församling eller folkskaror. Eller någonting annat. En enda liten vanlig människa. Någon som ville. Någon som inte förlitar sig på sitt eget. Eller på någonting annat, men som förlitar sig på Herren. Och inte bara med ord, utan verkligen gjorde det. Och det var Samuel, ni minns. Och det står att han låg och sov på natten när Gud talade. När Gud ropade på honom. Han låg och sov i arken. Så jag tänker att man, med andra ord, han höll sig nära Jesus, bildligt talat. Han höll sig nära Jesus både natt och dag. Och så talade Gud till honom där om natten. Och en ny tid började i Israel. Trots det som sen hände så var Gud trofast sina löften. Och det står faktiskt att inte ett ord av vad Gud hade talat blev om intet eller föll till marken. Varje ord som Gud hade talat, det uppfylldes. När Gud sträcker ut sin hand och berör oss, kallar oss på nytt med sin uppståndelsekraft, vad svarar vi? Vad är vårt gensvar? Jag hoppas att det är som Samuel. För Samuels gensvar det var: tala Herre, din tjänare hör. Tala Herre, din tjänare hör. Och Jesajas gensvar, vad var det? Här är jag, sänd mig. Att vårt gensvar, ditt gensvar och att mitt gensvar är samma idag. När Jesus sträcker ut sina händer till oss. När han kallar oss på nytt. Att vi säger på samma sätt: här är jag, sänd mig. Låt din vilja ske i mitt liv. Led mig, använd mig. Att vi är villiga att vara redskap på samma sätt för att Guds löften ska gå i fullbordan, för att Guds ord ska gå i fullbordan. Och jag tror att det är Guds tilltal till oss idag. Och du får ta emot det och ge ditt svar till Jesus själv. Och glöm inte orden som Jonathan en gång sa i striden: kanske ska Herren göra något för oss, för ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Amen.